The Golden Rule Jingle heter den här låten i alla fall, som Per-Erik Hallin skrev. Och en av textfraserna i den där är Bring back the Golden Rule, som Anna sjöng. Redan då, för 40 år sedan lite drygt, så tyckte Per-Erik att vi behöver få tillbaka den där. Låt oss läsa den här texten. Det går snabbt. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Och ni ser ikonen av Kelly Latimore där. Om du backar tillbaka till den, Daniel. Som föreställer Dorothy Day. Om ni vet vem Dorothy Day var, annars kan jag säga att hon var en katolsk nunna. Hon var också journalist som verkade väldigt hårt för social rättvisa i USA. Och hon sitter på ett bord där Kristus symboliseras av en hemlös man som får mat. Att se Kristus kommer att handla väldigt mycket om idag. Det är lite poängen. Den gyllene regeln kallar vi den där. Det är en av de stora minnesverserna i Bibeln, eller hur? Definitivt det nya testamentet. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det finns väl flera sådana stora minnesverser som berättar om det här som Jesus handlar om och som man bjuder in till. Det som man kallar för Guds rike. Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det finns flera. Slår du i uppslagsverk och källor, även kristna, så sammanfattas den gyllene regeln, för det är inte bara en kristen egendom såklart. Den sammanfattas som något i stil med en grundläggande etisk princip. Som ju är gemensam, som jag antydde, för många religioner eller mänskliga traditioner. Låt mig springa igenom några av dem ganska hastigt. De kommer inte synas på skärmen. Det gör ingenting. Inom vissa stråk av buddhismen så finns det ett talesätt som är plåga inte andra, men det som pinar dig själv, tycker jag låter klokt. Jag skulle kunna vara norrbottnisk det där. Islam. I en av haditterna, alltså undervisningssamlingarna, inte i Koranen, så står det: ingen av er är i sanningen troende för han önskar detsamma för sin broder som han önskar för sig själv. Flyttar vi längre österut till det som är mer en filosofisk tradition i konfucianismen, då är vi i Kina, så säger en skrifttradition som heter analekterna: gör inte mot andra vad du inte vill att de ska göra mot dig. Ni hajar. Sikerna, indiska subkontinenten, säger döm andra så som du dömer dig själv. Det ekar lite grann av något vi kommer höra av Jesus senare här. Och givetvis den tradition, det folk, de relationer som Jesus själv stod i. Du ska älska din nästa som dig själv. 3 Mosebok 19:18. Alltså. Det här finns, det levande. Och så sa du att den gyllene regeln, det Jesus säger här, beskrivs som en grundläggande etisk princip. Ett annat ställe som jag slog på står det att det är en regel för etiskt handlande. En regel, en princip. Det är ju så med regler och principer och viss mån med det vi kallar för etik. Att det ska stå fritt från vardagens lunk, missförstånd och konflikter. Så regler, principer, etik, det är någonting i sig själv som vi skapar för att ge oss ett ramverk. Värdegrund talar vi ofta om till exempel. En gemensam, en neutral plattform. Och det är bra, vi behöver sådana. Och vi ser ju och förstår att det här är en idé, den gyllene regeln om vi kallar för en idé, som möjliggör fruktbara möten och religionsdialog, inte minst. När ni hörde bara det, finns flera citat från andra traditioner också. Det möjliggör möte och dialog, och det är en användbar princip. Men grejen är att den gyllene regeln går inte att reducera till etik eller principer. Det måste finnas ett sammanhang för att man ska förstå det. Ett levande, riktigt sammanhang. Den är användbar, men risken är att det handlar om att vi kan lyckas med att uppfylla den eller misslyckas med att uppfylla den. Att vi kan ha rätt eller att vi kan ha fel. Det blir en slags transaktion. Jag vet att Samuel talade lite om det förra veckan. Men Jesus säger inte det här för att vi ska kunna lyckas eller misslyckas och ha en måttstock för det. Det är inte helt dåligt att ha en måttstock för när man lyckas älska sin medmänniska eller inte, det är inte det jag säger. Men jag tror att det är viktigt att vi förstår sammanhanget, för det säger också något om vårat sammanhang. Grejen är ju att etik som något i sig självt, skild från vardagens lunk, tristess, konflikter och besvär, det var inte ens nästan uppfunnet när Jesus sa det här. Det fanns ingenting som hette värdegrund. Etik var inte ett ämne på universitetet man kunde studera som att det var något man kunde bestämma och sen lyfta in i verkligheten så att det hjälper oss som ett verktyg. Det är inget dåligt i det, men jag tror att vi gör gott i att titta på vad är det för sammanhang Jesus talar in i det här. För det här handlar om relationer. Och det handlar till sist om att se hur Gud relaterar till oss. Det är sammanhanget. Och det är det som får den här uppmaningen att lyfta. Det handlar om relationer och om att se Gud i den vardag vi lever i. Och det är det sammanhanget som jag ska försöka måla lite sådär, en liten stund. Hoppas det är okej. Okay. Sammanhanget, det stora sammanhanget är ju såklart bergspredikan, där Jesus står mitt i den här samlingen av utsagor där Jesus undervisar. Och sammanhanget i lite snävare mening är att Jesus precis har talat om förlåtelse. Han säger sådär: döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med ska ni dömas, och det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Det är en slags negativt sätt att säga förlåt varandra. Döm inte, förlåt. På andra ställen så talar Jesus oerhört mycket om förlåtelse. Så det handlar, det ser vi ju, om relationer. Man dömer ju inte någon utan att ha någon slags koll på varför man borde eller vill eller så där. Känner att man skulle döma Jonas lite grann. Hans skjorta är lite ful idag. Nej, den är jättefin. Det var inte det. Men. Så det är relationellt. Och det handlar därför om den här sårbara ömsesidigheten som upptäcks genom förlåtelse. För var och en av oss som sitter här, det är jag helt säker på, har någon gång blivit förlåten. Kommer ni ihåg hur det kändes? Eller har förlåtit? Kommer du ihåg hur det kändes? Det öppnar upp någonting, va? När någon säger åt dig, det där du gjorde, det var inte bra. Det sårade någonting. Men jag förlåter dig. Vi förlåter dig. Det är som att livet återvänder. Det skapas ett utrymme mellan oss och i oss. Som vi bara kan kalla för frihet. Så det här upptäcks genom förlåtelse, och det handlar också om ett sätt att relatera till varann som inte bara upptäcks utan som faktiskt föds och växer genom förlåtelse och försoning. Så det handlar inte om en teori eller någon slags princip eller regelsystem, hur bra de än är, som vi kan ta hjälp av där utifrån för att skapa någon slags moraliskt hållbar värld eller ett moraliskt hållbart liv. Ja, men det står ju att man ska göra så, och då gör jag det så blir det säkert bra. Men det är inte alltid det funkar så. Eller hur? Och dessutom så smiter ju det där in, som jag precis sa, helt spontant när man tittar på mitt manus. Alltså, om jag gör så här, vad får jag ut av det? Vad får det för resultat? Alltså, vi börjar tänka transaktion. Men Gud funkar inte så. Jesus talar om relationer, inte om transaktioner. Nu har jag blivit abstrakt, nu ska jag berätta en historia. Den här har ni hört förut, tror jag. Åtminstone delat den en gång här, minns jag, när jag och Samuel satt och samtalade. Den handlar om förlåtelse. Och det jag tycker är fint med den är att den utspelas inte alls i en kyrklig miljö. Så vitt jag vet var ingen av de här människorna inblandade kristna, inklusive mig själv i tillfället. Sen får ni bedöma om ni tycker jag är kristen nu, det är en annan sak. Jag gick folkhögskola en gång och utbildade mig till jazzmusiker. Det håller jag fortfarande på att göra, men jag går inte i skola längre. Och så hade vi börjat läsa året. En av sakerna som ingick i utbildning var att man skulle sätta ihop band och så skulle man ge sig ut på en turnévecka. Och liksom de eventuella småpengar vi drog in på det, de hjälpte till att betala en resa som vi gjorde som klass till New York. Oh, precis. En av jazzens stora huvudstäder och så där. Och plötsligt det fanns ett pedagogiskt utbyte med en skola på Manhattan och så. Sagt och gjort. Om man börjar på en sån här folkhögskola, ni som har gått vet att det går, tar inte lång tid för man träffar andra nördar. Här är ju en hel musiklinje av bara jazznördar som man börjar spela med varann. Och det bildas band och sådär. Ett band som vi kom igång efter en vecka och tyckte det var kul att spela ihop. Så tänkte jag, men vi ska ju turnera. Det är klart vi ska ut på den här turnéveckan. Vi har ju redan byggt, vi har skrivit egen musik och sånt. Det var bara att det dök upp en trummis som också gick där som var från Estland och sa att jag skulle vilja göra en turné i Estland. Vill du vara med och spela i det bandet? Jag var ju ung. Så jag sa, ja det är klart jag vill. Konflikt. Vad skulle jag göra då? Och så försökte jag prata med mina vänner, men jag kunde inte förklara det på något annat sätt än att jag tycker det är roligare att åka till Estland än att spela med er. Fördjupad konflikt kallar man det. Och det här var ganska, det var jobbigt va? En hel vecka eller någonting, men vi var tvungna att lösa den situationen. Och jag hade sagt ja till två saker och jag är sån i min person att jag vill helst inte stöta mig med någon och det slutar oftast med att jag inte säger någonting och stöter mig med alla. Jättesmart, men så är det. Och då kom de här andra tre där bandet fram till mig en gång och så liksom, ja men okej, vi tänker så här, vi hittar en annan lösning på det här. För det är viktigare för oss att vi kan ha hela relationer. Så vi, det här blev fel, Andreas, det var inte alls bra, men vi förlåter dig. Åk du på den här turnén och så fortsätter vi att spela. Känner ni? Jag känner det nu när jag sa det. Helt oförtjänt. Så kan man tänka, det här var ju en win-win för mig. För jag fick ju åka till Estland och fick bevara relationen. Men det är inte det som är poängen. Poängen är att det som hände när de sa det, det gjorde att våran vänskap blev mycket djupare. Det formade det där outtalade mellan människor som heter tillit. Relationer byggs på förlåtelse därför att vi kommer att trampa på varandra. Vi kommer göra barnsliga ungdomsmisstag för att vi vill åka till Estland och spela jazz. Kanske inte alla exakt just den grejen, men ni förstår. Jesus talar inte om transaktioner, för här var inte transaktion. Vad kan jag få ut av det här? Även om det kanske såg ut som en win-win för mig. Utan det som består i relationerna, det är det han talar om. Upprättad relation, mognad, genom förlåtelse. Det är sammanhanget vi är och petar på. Och det som jag sagt förut och sa innan, vi är insatta allihop. Du och du och du och du och jag. Från början i en sårbar ömsesidighet med andra. Vi är det från början av våra egna liv, men från början av allting så är allting insatt. Kalla det ett system av sårbar ömsesidighet. Med andra. Och där kommer vi att missförstå och missförstås. Vi kommer att såra och såras det för att det ingår. Det är bara så det är. Den ömsesidighet där vi lär oss om vi vill säger jag, att ge och ta emot förlåtelse. Det är ingen som vinner eller förlorar här. Inte jag, inte du. Det är inte utbytet, transaktionen som är poängen. Spoiler alert, och för Gud är det här inget problem alls. För Gud, i Guds ögon, så vinner alla. Det är det Gud vill. Men vi har problem med det. Alltså, vi har ju pedagogik för det här. Vad säger vi? Gud blir människa, kliver in mitt i vardagens lunk, missförstånd och konflikt. Mitt i det så blir Gud människa. Och så försonar Gud världen med sig själv. Det är liksom vår religiösa formel för det där. Så det handlar om att lära sig att älska och att bli älskad och förlåten. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Alltså, Gud flyttar in i grannskapet och kliver in i det här sårbara, ömsesidiga. Och säger, här är jag. Det handlar om att lära sig att se Gud därför i den verklighet som är. Inte liksom att det är klart att kunna hjälp av etik och principer. Men att se Gud mitt i det som är. Det var ju det de här vännerna gjorde. Liksom. Okej, jag tror vi har förlorat en bandmedlem, men vi vill inte förlora en vän. Hur löser vi det? Vi förlåter. När jag tänker på det så ser jag Gud totalt liksom insyltade där. Det var inte någon som tänkte på det. Det var ingen som tänkte på principer. De tänkte på vänskap. Så det handlar om att lära sig att älska, om att lära sig att se Gud i verkligheten som det är. Och därför handlar det här också om en god självbild. Vi är fortfarande i sammanhanget här nu. Det handlar om att se på oss själva och andra som Gud ser på oss. Därför att den kristna trons utgångspunkt är att vi var och en är ikoner. Vi är ikoner. Vi är genuina avbilder av Gud. Vi speglar Gud oavsett hur livet ser ut för oss just nu. Oavsett vad vi har blivit utsatta för eller vad vi utsätter andra för, så är vi ikoner. Visst, vi är spruckna. Vi är kantstötta. Vi är lite dammiga och sådär. Solblekta som ikonen som brukar stå nere i fönstret i vårt kapell. Men mitt i det så speglar vi det som är skönt, vackert, gott och heligt. Vi känner inte alltid det. Vi känner nästan aldrig det, skulle jag säga. För oss själva eller för andra. Men ibland drabbas vi av det. Jag ska berätta två berättelser. En är lite längre, men jag börjar med den korta. Om det här med att se och att lära sig att älska. Inte den ännu. Vi kan backa då nu. En vän till mig som heter Adrian som lever i England, han blev kristen i tonåren tror jag, och en tidig upplevelse som han ofta delar är att han satt på en buss förmodligen på väg från skolan och hemåt. Det tog en kvart ungefär, en sån där dubbeldäckare ni vet. Tänker att den var röd också, så blir bilden fantastisk. Så satt han där längst bak på övervåningen och så drabbades han, alltså inte bara av en tanke utan av en överväldigande upplevelse att varenda människa på den här bussen är den viktigaste människan i hela världen. Det låter futtigt när jag säger det nu, men tänk dig att drabbas av den insikten, uppenbarelsen. Det är Paulus på Emmausvägen här. Oh, precis, varenda människa i det här rummet är världens viktigaste människa. Thomas Merton, som är känd som andlig författare, han växte upp intellektuell, skrev böcker och så drabbades han av Gud i vuxen ålder och gick från det glassiga societetslivet, det kanske inte var, men han hamnade i den strängaste klosterorden som fanns och där fann han sin frihet, brukar han säga. En paradox. Och en gång tidigt i hans liv med Kristus så skulle han, jag vet inte, om man var novis, han skulle gå och handla i Louisville, Kentucky, där han bodde i USA. Och så kom han till handelsdistriktet och fick precis en sån upplevelse. Det här är ett väldigt välkänt citat. Det är lite längre, så det får ni här på text. Står det så här. I Louisville, Kentucky, i korsningen av 4th and Walnut Street. Det står en skylt där nu för övrigt. Mitt i handelsdistriktet så överväldigas jag plötsligt av insikten att jag älskar alla dessa människor. Att de var mina och jag var deras. Att vi inte kunde vara främmande för varandra även om vi var olika. Känslan av befrielse från en skenbar skillnad mellan oss var en sån lättnad och sån glädje för mig att jag nästan skrattade högt. Min är ju den ofattbara glädjen av att vara människa, del av den mänsklighet som Gud själv blev del av. Som om mänsklighetens all ondska, sorger och dumheter skulle kunna överväldiga mig i det här ögonblicket. Nu jag inser vad vi alla är, Guds avbilder som hör ihop. Om alla bara kunde inse detta, men det går inte att förklara. Det finns inget sätt att säga till folk att de går runt och skiner som solen. Känner ni igen det där, va? När hjärtat värms något alldeles och vi kommer på oss själva med att skratta eller fulgråta, som en vän till mig brukar säga. Den där plötsliga insikten om hur allt verkligen hänger ihop i Gud. Hur vackert det här är. Det kan vara ett ögonblick, det kan vara en timme, det kan vara en vecka när man går omkring i den känslan. Wow, allting är heligt. Det brinner buskar överallt. och där också, där också. Det är en oerhörd upplevelse. Och sen försvinner de ju. Det måste stanna kvar i oss som en vana, som ett sätt att tänka. Det är sammanhanget för att göra mot andra som vi vill att de ska göra mot oss. Jag misstänker att Jesus, det är därför Jesus så självsäkert säger att det här är sammanfattningen av allt. Sammanfattningen av allt som lagen och profeterna säger. Alltså lagen och profeterna i meningen Israels samlade livs- och erfarenhetsvisdom. Det är detta som lagen och profeterna säger. Allt det som Jesus i början av den här bergspredikan säger att han själv sammanfattar och uppfyller i sig själv. Att lära oss att se på oss själva och andra och till sist allting som Gud alltid ser på oss. Och så låta livet formas av det. Det är liksom nästa steg. Det är våran livsuppgift, tror jag. Det är våran livsuppgift att fatta att Gud alltid ser på oss på det viset. Och låta livet formas av det. Och att locka oss åt det håll där vi älskar Gud och älskar oss själva och grannen med allt vi är. Älska Gud och älska din nästa som dig själv. Det är också liksom en av Bibelns och traditionens främsta uppgifter. Liksom. Ser ni inte? Det är ju hitåt allting drar. Och då kommer vi ju liksom avslutningsvis tillbaks till den här kristna livsvägens konstart som jag talade om för 2 veckor sedan. Alltså ordet gör. För det är precis samma grekiska ord här som för 2 veckor sedan. Konstarten är konsten att älska. För den som älskar har sin livsuppgift i att vara Guds medarbetare automatiskt oavsett omständigheter. Och då vänder vi till en annan bibelöversättning för att få lite skjuts så här nu när vi ska sluta. I The Message så står samma text så här. Här har ni en enkel levnadsregel som räcker långt. Fråga dig vad du skulle vilja att andra människor gjorde för dig och ta sedan initiativet och gör samma sak för dem. Så kan man sammanfatta vad Guds lag och profeterna alltid har sagt. Jag sa ju det sista predikan att det finns en djup glädje, en salighet som man säger i såna här kretsar, i att göra. I att göra i meningen leva kreativt mitt i livet som det är. Ordet vi översätter med gör, det antyder att framföra något som en konstnär, en artist, en poet, en målare, en musiker. Att vara medskapare med Gud. Grundordet delar rotord just med poet. Jag ska inte uttala det på grekiska, men det är ungefär som poet. Det är därifrån det kommer. Så våra liv, som jag sa tidigare, oavsett hur grå eller smärtsamma vi upplever att de är, oavsett vardagslunkens tristess, våra liv gör världen poetisk. Om vi bara kunde fatta det. Att vi går omkring och skiner som solar. Det är inte lätt. Men jag säger det till er nu. Inte för att jag känner det här ögonblicket. Tyvärr. Men jag önskar att jag gjorde det. Framförallt så vet jag att det är så. Ni skiner som solar. Guds ljus. Det är precis det där Thomas Merton drabbades av i en helt vanlig gatukorsning i en amerikansk småstad. Det är det som min vän Adrian drabbades av på bussen, och du kommer säkert ihåg sådana tillfällen själv. Vilka är dina gatukorsningar? Och hur agerar du vid de där gatukorsningarna?